Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ann-Katrin Kådan.
Och mig, Ida Björnstjärna.
Och idag så ska vi träffa Helena Frilingsdorf Lundqvist och prata om att jobba för Läkare utan gränser. Och Helena är ST-läkare i psykiatri. Hon är medicine doktor inom neurobiologi och forskar nu på posttraumatisk stress och beroende. Hon har läst Harvard Program in Refugee Trauma och är en av Läkare utan gränsers mest erfarna medicinska fältarbetare och har varit i Nepal, Kongo, Burma och Centralafrikanska republiken. Varmt välkommen, Helena.
Tack. Jättekul att du ville komma, Helena.
Tack.
Superroligt.
Kul att vara här.
Ja, jag har ju lyssnat på dig under ett AT-seminarium som vi hade för alla AT-läkare under ett par dagar i Kolmården. Då föreläste du om ditt arbete som fältarbetare med Läkare utan gränser. Och både som innan du började din ST i psykiatri och sen efter det att du hade börjat, liksom, hur det var att arbeta som psykiatriker.
Precis.
Ja, det tyckte jag var jättespännande för att jag har aldrig tänkt på att man kan arbeta som psykiatriker med MSF. Utan då ser jag alltid framför mig liksom just kirurger och narkosläkare och akutläkare kanske och så. Men det var superspännande.
Ja, ja, roligt att du tycker.
Ja. Ja.
Men Helena, kan inte du berätta lite kort vem du är och hur det kommer sig att du blev läkare?
Ja, jag bestämde mig faktiskt ganska tidigt, så här 14 års ålder. Det kan ju låta lite streberaktigt. Men, nej, men jag kände väl redan då att det verkade vara ett bra yrke med lagom mycket naturvetenskap och humanism. Mm. Så, sen blev det kanske lite en chock att börja och märka att det var cellbiologi för hela slanten. Mm. Men sen på det stora hela så tycker jag nog ändå att mina förhoppningar har infriats. Att man kan, speciellt då som psykiater, jobba med hela människan så.
Mm. Mm. Började du direkt efter gymnasiet att läsa läkare?
Ja, ganska direkt efter ett halvår sådär.
Mm. Mm. Visste du under läkarutbildningen att det var psykiatriker du ville bli?
Nej, jag funderade på det från början och lånade lite böcker av Freud och sådär innan jag började plugga. Mm. Men sen så tyckte jag väl att det fanns olika saker som var spännande, till exempel kirurgi.
Mm.
För att det kändes härligt och dådkraftigt, om man säger så.
Mm.
Men sen när jag gick psykiatrikursen så var det ändå som att komma hem på något sätt.
Vad var det som fick dig att känna så att du hade kommit hem, tror du?
Ja, men det var just det här att man håller på med känslor och personlighet, sånt som är svårgreppbart.
Mm.
Och det kändes väldigt utmanande på det sättet.
Mm.
Och sen så tycker jag om det här också att man använder sig själv som ett instrument.
Mm.
Att istället för att förlita sig mycket på röntgen och labbprover så använder man sig själv och samtalet både för diagnostik och behandling till stora delar.
Ja, just det.
Mm. Och när kom du i kontakt med Läkare utan gränser?
Ja, bra fråga. Det var nog någon gång sent under utbildningen så jag har en kusin som är läkare som heter Martin. Och han åkte iväg på ett uppdrag till Angola någon gång där. Och det lät bara så himla spännande och speciellt. Så att jag kände att ja, det där måste jag kolla in.
Och vad gjorde du då när du kände så? Hur tog du kontakt?
Ja, det var under AT så kollade jag. Jag kommer inte ihåg om det var via nätet eller hur man kontaktade på den tiden. Men i alla fall så hörde jag av mig till kontoret och så då var det en massa intervjuer. Och...
Vilket år är vi på nu?
2008 är vi på då.
Okej, och då hade du börjat AT och gjort en klart AT till och med, eller...?
Ja, det var någon gång i mitten på AT tror jag som jag körde igång med det.
Mm. Och vart gjorde du AT någonstans?
I Stockholm, på Sankt Göran.
Okej.
Men vad krävs det för att få jobba för Läkare utan gränser?
Det krävs att man har gjort AT, klart, att man är legitimerad. Ja. Sen så är det ju bra då om man kan lite andra språk, helst franska.
Ja, okej. Anpassas det då vart man kan åka efter vad man har för språkkunskaper eller får man liksom lära sig bäst man kan?
Nej, hur funkar det? Utan de flesta kan ju engelska och då kan man välja de länderna som har engelska som arbetsspråk.
Mm.
Och sen så är det ju väldigt många länder i Afrika framförallt som är fransktalande.
Mm.
Och då har man ju mycket större möjlighet att få ett uppdrag om man kan franska.
Mm.
Och sen nu på senare tid så har det efterfrågats det mer arabiska också.
Mm.
Just det.
Men räcker det med en skolfranska?
Ja, själv hade jag nästan ingen franska. Och sen så blev det så att det fanns ett så stort behov av fransktalande läkare. Så att jag gick några intensivkurser som ordnades av Sida och sen genom Läkare utan gränser. Så jag blev väldigt bra på den medicinska franskan.
Just det,
men jag kan inte beställa pizza i Paris.
Nej.
Det kanske man inte ska göra förresten. Men...
Nej, det ska man bara ta ostron.
Exakt.
Ja, men det är ändå inspirerande att man behöver inte vara perfekt på språket. Utan man kan såklart lära sig i väntan på att få åka.
Precis.
Ja. Ja, beroende på ambitionsnivå.
Mm.
Men... Så du var på, du kontaktade Läkare utan gränsers kontor där någon gång mitten på AT. Och vad sa de till dig då? Vad hade de att erbjuda för? Liksom, vad såg du framför dig att du skulle kunna få göra?
Ja, nej, men jag ville ju åka iväg och jobba någonstans där man behövs som mest helt enkelt.
Mm.
Det var ju lite det som var poängen. Sen så visste jag inte, det är svårt att föreställa sig hur det ska vara i fält då.
Mm.
Men sen då fick jag göra ett så kallat assessment center heter det.
Okej.
Ja, och då gör man det är som olika övningar som man gör i grupp då med andra sökande.
Och vad då för typ av övningar?
Det är olika övningar för att se hur man fungerar i olika situationer som kan uppstå i fält, så kan vi säga. Mm.
Men är det tester för att se ifall man är lämplig eller är det någon typ av eller är det en utbildning? Det är test.
Det är test.
Okej.
Okay. Mm. Ja, sen så är det utbildningar också då.
Mm. Och de beror väl då kanske på vart man ska, antar jag, de här utbildningarna? Eller får alla samma?
Ja, alla måste gå en kurs som handlar om hälsa och sjukvård i låginkomstländer.
Ja.
Och sen så brukar man gå en förberedande kurs som ordnas av Läkare utan gränser också. Mm. Som är 2 veckor någonstans i Europa.
Mm.
Och det är det som är kravet då för att man ska
åka ut. Mm. Och när du... Vad är den här processen? De som var med dig på de här kurserna och testerna. Och vad var det för åldrar ungefär? Och könsfördelning och sådär bland de som ville åka ut?
Ja, de som var med i min grupp var ganska unga. Mm. Ungefär, man kan säga 25, mellan 25 och 35.
Mm.
Och sen brukar det vara flest kvinnor överlag också.
Ja, okej. Okay. Mm. Vad hände sen då?
Ja, nej men sen så blev jag ju godkänd helt enkelt då efter alla de här intervjuerna och det. Så då gick jag, då så fanns det en kurs i Jönköping som var 3 månader som hette Hälsa i låginkomstländer då.
Mm.
Och den var ju superbra och med en läkare som hade jobbat hela sitt liv i Zambia och som visste alla tänkbara och otänkbara situationer som kan uppstå hos oss. Så att det var ju allting från mödrahälsovård till psykiatri faktiskt. Mm. Hur man då kan hantera situationer när det inte finns så mycket resurser i form av labb och sådana saker. Mm.
Men hur funkar det när man går den kursen? Är det heltid som man gör det här i 3 månader? Eller är det...
Det var heltid. Ja. Ja, idag finns det kortare kurser som brukar gå antingen i Uppsala eller på Karolinska.
Ja. Men det, ja, då är det som en universitetskurs?
Ja, som man får poäng för och så.
Mm. Just det. Mm. Okej, och vad hände sen när det hade gått den kursen?
Ja, sen så dröjde det inte så länge förrän de ringde och undrade om jag kunde åka iväg till Nepal då.
Och vad gjorde du då? Hade du något vick som du arbetade på eller gick du och väntade? Eller liksom?
Nej, jag hann aldrig komma så långt utan de ringde ganska omgående från det datumet jag sa att jag var tillgänglig då. Så att det gick väldigt fort.
Okej, okay. Mm. Vad var det då, sa du, att de, vad var det för uppdrag då du skulle få åka på?
Då var det att jag skulle vara ansvarig för mobila kliniker på ett, i anslutning till ett fältsjukhus i nordvästra Nepal. Mm. Så ja, det var ju jättespännande tyckte jag i alla fall.
Ja, verkligen. Ja. Hur snabbt skulle du inställa dig på den här resan då, efter att du hade fått det där samtalet?
Ja, jag hade någon vecka på mig där att förbereda.
Mm.
För det var mycket, det ingick vandring då till de här olika platserna där vi skulle bedriva kliniker.
Mm.
Så att då fick jag ju införskaffa vandringskängor och lite sådana saker då.
Hur gammal var du när du nu skulle åka på det här första uppdraget?
32.
Ja, okej. Okay. Mm. Jag tänker att många som åker är typ så här 25, men det är ändå kul att man behöver inte vara precis...
Jag tror att det är bra om man är lite äldre än just 25 faktiskt. Att man har lite livserfarenhet.
Mm.
Sen är det ju olika. Det är ju vissa som är... Jag tror inte jag hade varit mogen när jag var 25.
Mm.
Så för mig var det väldigt rätt att åka just.
Mm. Men vad kände du när de ringde? Och du liksom insåg att okej, nu har jag har gått igenom alla testerna. Jag har gått utbildningen. Jag checkar och nu ringer de faktiskt. Och jag ska åka iväg. Kändes det... Ja, men var det som du hade liksom tänkt dig?
Ja, man kan inte riktigt förbereda sig så, men det var ju lite skräckblandad förtjusning, måste man säga. Såklart. Ja, ja.
Mm. Så under den här veckan då, du köpte vandringskängor och...
Och fjällrävenbyxor och pannlampa och sånt. Så jag fick ju kolla lite vad är det man behöver ha med och sådär.
Mm.
Du fick någon slags checklista av dem, eller var det mer att du själv tänkte ut vad som skulle behövas?
Nej, jag frågade, jag hade ju kontakt med dem som var där.
Mm.
Och sen också... Ja, men några på kontoret och så som hade varit iväg tidigare och så. Och sen kollar man ju alltid, ja men vad vill de ha i fält och sådär. Och då brukar de alltid vilja ha ost och choklad, brukar vara svårt att få tag på.
Ja, just det.
Sen beror det ju på var man kommer ifrån, vad man tycker om. Fransmän brukar ju ha sina grejer som de gillar och italienare har sitt.
Mm. Just det.
Ja. Och svenskar vill ha Marabou mjölkchoklad.
Just det.
Kalles kaviar brukar vara.
Som är helt smält när man kommer fram. Men skulle du vara ensam läkare på det här mobiluppdraget eller hur såg det ut?
Ja, just på mobila klinikerna så var jag ensam läkare. Fast jag var ju inte ensam. Jag hade ju ett team med mig.
Mm.
Med lokala sjukvårdare.
Mm.
Så vi var väl en 8-9 stycken oftast som gick iväg då.
Och däribland svenskar också? Eller var det bara lokala sjukvårdare och du ensam svensk?
Ja, eller jag är ensam internationell kan man säga.
Ja, just det.
Och så var ju resten i teamet lokala.
Ja.
Och då var det personer som hade 1 eller 2 års sjukvårdsutbildning, de flesta av dem.
Mm. Men vilket ansvar liksom att vara själv läkare och bland kollegor som har ganska lite ändå erfarenhet. Om man tänker i Sverige så kan man ju känna sig själv, men då har man ändå sjuksköterskor omkring sig som har 3 års universitetsutbildning och jobbat mycket. Och,
ja, fast jag skulle nog ändå säga att de som hade jobbat längst av de här lokala medarbetarna hade ju kunskaper och färdigheter som minst som en svensk sjuksköterska.
Ja, just det. Okay.
Framförallt det praktiska då.
Ja, plus att man... Det är ju, jag antar att det är helt andra saker som man behöver kunna där än här. Prover som man ändå inte kan ta. Eller liksom, Det är lite en annan, sätter andra krav på kunskap.
Precis.
En sorts kunskap.
Ja, det ställer ju högre krav på en själv och det man ser och känner med sina händer och sitt stetoskop.
Mm.
Samtidigt så är det ju vissa saker som man inte kan riktigt ta reda på med bara det. Så det är både lättare och svårare, kan man säga.
Mm.
Och sen så kan vi ju, vi har inte resurser att behandla allting heller, tumörsjukdomar till exempel.
Nej.
Sådär, så att det är ju de vanligaste, mest basala åkommorna som vi har möjlighet att behandla.
Mm.
Och det är ju inte hur många som helst. Så, att, så det kan man ändå hålla reda på efter ett tag. Då.
Mm. Men hur gick det till då när du skulle ta dig ner till Nepal? Var det liksom en lång resa och små olika flygplan du skulle på? Eller liksom, hur såg det ut?
Ja, just då när jag åkte dit första gången så var det ju... Man brukar oftast komma först då till huvudstaden för lite briefings och information och så.
Mm.
Det brukar finnas ett huvudkvarter där då.
Mm.
Så då var jag där och fick reda på vad de hade tänkt sig med projektet och vad de tyckte var viktigast att jag skulle göra då. Så jag var väl där en två dagar eller något sånt. Och sen så gick det inte att ta sig på något annat sätt än helikopter till Manma, som den orten jag skulle till hette då.
Okay. Mm.
Så att då fick jag ju världens sightseeing då med helikopter. Och då hade vi packat hela helikoptern var ju full med sjukvårdsmaterial då.
Mm.
Och sen så i famnen hade jag fullt med ägg. För det fanns inte ägg där. Och mina medarbetare där då på plats längtade så mycket efter ägg. Så att då tog vi med så mycket vi kunde. Så det var en häftig resa.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, fantastiskt vackert förstås.
Ja.
Att åka genom foten på Himalaya då. Som,
wow, vad häftigt.
Ja. Okej, men vad coolt. Och sen så landar du med helikoptern här med fullt med ägg i famnen. Hur ser det ut runt omkring dig när du landar?
Ja, väldigt höga berg. Manma låg på 1900 meters höjd, något sånt där.
Mm.
Och så ungefär 5000 meter höga berg runt omkring. Ja, och så var det ju fullt med folk då, så då blev man ju lite nervös. Då stod en hel sån välkomstkommittén då för att se när den nya läkaren kom.
Ja, just det.
Och så, så jag skuttade ut där och blev välkomnad av teamet och de visade mig runt där. För då hade vi ju ett fältsjukhus där då, på den orten. Mm. Och så var det ju därifrån vi utgick för de här mobila klinikerna då.
Mm. Så det var där ni bodde och liksom levde, om man säger.
Ja.
Ja. Och sen de här mobila klinikerna då, var det liksom dagsetapper då som ni gjorde, eller var det liksom flera dagar ni var ute, eller hur var det?
Ja, vi brukade ha klinik mellan 3 och 5 dagar på det stället vi gick till, och de byarna var ungefär en dagsmarsch från sjukhuset.
Mm.
Så då tog vi med massor med material då och hela teamet, och så gick vi dit och sov en natt, och sen slog vi upp dörrarna till...
Mm-hmm.
Ja, det blir som en slags liten vårdcentral då, dagen därpå.
Mm. I ett tält liksom, eller i något hus som fanns där?
Nej, då fanns det hus som hade hört till gamla vårdcentraler där. Mm-hmm. Som var stängda för tillfället för att det inte fanns personal och det fanns inte pengar till att betala deras löner och sånt.
Mm. Hur kommunicerade du och de här andra i sjukvårdsteamet? Pratar de engelska eller?
Nej, de flesta pratade väldigt lite engelska.
Mm.
Så att då hade jag med mig en personlig tolk då. Mm. Som kunde både nepalesiska och engelska.
Ja, just det.
Så jag jobbade alltid med honom eller henne då. Och sen så lärde jag ju mig lite ord förstås.
Mm.
Så att jag kunde ställa de vanligaste frågorna. Har du hosta? Har du mask i magen?
Ja, just det. Ja, precis.
Och när ni öppnade dörrarna, vad förväntade ni er när ni hade en sån här dag? Hur många patienter kom?
Ja, det brukade vara kanske 150-200 per dag då.
Okay. Oj, och du träffar alla?
Nej, mitt rekord är faktiskt 63 konsultationer på en dag då.
Det är väldigt mycket ändå.
Ja, det är... det måste man säga. Det har jag inte gjort. Det har inte varit i närheten av här i Sverige, kan jag säga.
Nej,
speciellt
nej,
inte i psykiatrin.
Nej.
Men, nej, men då var det ju andra, de här andra sjukvårdarna. Brukade vara i alla fall två stycken som också hade generella konsultationer.
Mm.
Och sen så hade vi en liten mödravårdscentral då, där de gjorde ja, som MVC och BVC.
Mm.
Så att kvinnor fick komma då en gång i månaden eller varannan månad under graviditeten.
Mm.
Och sen helst efteråt också. Och sen så hade vi en liten mottagning för undernärda barn.
Mm.
Så att alla barn som kom blev screenade med sån här, ni har säkert sätt man kan göra, mäta
ja,
överarmsomfånget.
Mm.
Och sen vikt och längd också. Mm. Och de som vi räknade ut att de var undernärda fick ingå i det här programmet då och få sån terapeutisk matranson varannan vecka då.
Mm.
Så det är så ofta med Läkare utan gränser så är det de tre i primärvården som är grundpelarna i verksamheten.
Mm. Alltså mödravård, undernärda barn.
Och, ja, och sen vanlig vårdcentral.
Ja, och då är det i den här vanliga delen då, vad är det framförallt då som patienterna söker för?
Ja, just i Nepal så var ju det vanligaste, nästan det som är vanligast här, så övre luftvägsinfektioner, diarré var väldigt vanligt och hudinfektioner, skabb, jättevanligt.
Mm. Mm.
Och sen en del parasitinfektioner då.
Mm.
Mm. Det låter väldigt roligt.
Mm. Mm.
Jag är ju på vårdcentralsblocket nu och då har vi ju jourcentralen som är liksom vårdcentralens lilla mini-akut liksom. Och där är det ju löpande bandet liksom över luftvägsinfektioner och liksom, ja, inte så mycket hud har vi inte haft, men jag tycker det var väldigt roligt att få liksom det här flödet och det går också ganska snabbt liksom och man känner när man haft sin tredje akuta bronkit på raken så känner man att man kan det ganska bra liksom.
Men när du då liksom jobbade första dagen där, kändes det som att det bara var att jobba på eller var det många saker som du aldrig hade stött på tidigare? Eller hur tyckte du att det var att börja jobba?
Ja, nej, men det tog ju ett bra tag att komma in i det. Först så var vi gick inte iväg på mobilklinik första veckan utan då var jag och praktiserade lite där på sjukhuset då, så att jag kom in lite i tänket och hur det är.
Överlappade du den tidigare läkaren som hade varit där, eller liksom bytte ni? Åkte den andra iväg i samma helikopter? Eller?
Nej, utan de hade inte haft någon mobilläkare på ett tag.
Nej, okay.
Utan jag fick höra det när jag kom fram dit att det var två stycken tidigare som hade fått avbryta och åka hem för att de inte pallade med de där vandringarna då.
Jaha, wow. Mm,
så det var tur att jag inte visste det innan jag åkte. Men det gick ju bra.
Mm.
Nej, så det var ingen. Men däremot så fanns det ju två andra läkare på själva fältsjukhuset som fanns i Manma då.
Mm.
Så att de fick jag ju lite handledning av också då.
Mm.
Och sen, nej, men sen tyckte jag nog ändå att det var mycket var ganska okej. Det som du säger, just luftvägsinfektioner och mycket sånt som var ändå ganska likt hemma. Mm. För då hade jag ju precis, det var ju direkt efter AT, så hade jag precis jobbat 6 månader på vårdcentral.
Mm.
Och det hade jag ju mycket glädje av.
Mm.
Och sen så just det här med små barn med diarré och väldigt utbredd skabb var ju inte vanlig.
Nej.
Van vid att se.
Nej.
Men det har vi ju väldigt specifika riktlinjer kring hur det ska behandlas i de här kontexten då. Så att det mesta var helt okej. Sen var det ju förstås en del åkommor som jag aldrig hade sett förut och inte visste vad man skulle göra med. Och det kom någon som någon som behövde föda mitt uppe i alltihop och sådär.
Ja.
Och då hade vi ju med barnmorskor
som
hade mycket erfarenhet.
Mm.
Så det gick ju bra. Men det är klart att det var en del fall sådär som blev övermäktiga. Och då fick vi ju skicka in dem till sjukhuset om det fanns tillräckligt med tid för det då.
Och hur gick det till då? För ni hade ju vandrat dit.
Precis. Ja, och det fanns ju inget annat.
Så de fick vandra med er tillbaka?
Ja, antingen med oss eller om det kanske var första dagen vi var där. Då fick vi ju, och vi upptäckte att ja, men det här kommer bli en komplicerad förlossning. Eller det här är en brännskada som vi inte klarar av att hantera här.
Mm.
Då hade de en liten sån specialtaxi som bestod av en gubbe som hade hängt fast en stol på ryggen. och så satt då den här gravida kvinnan i den stolen. Ja, det låter helt tokigt. Ja. Nej, men det var ju så att det var inga motorfordon kunde ju gå på de där små stigarna. Nej.
Men ni hade inte och några inte... små åsnor eller hästar? Eller?
Nej, hästar kunde gå på vissa ställen.
Ja.
Men vi hade inga hästar.
Det var nästan för berget för dem.
Det var jätter faktiskt som... kunde, och de är ju svåra att rida på, men de hade jätter som var
andra saker. Här på gintan.
Jag ska aldrig mer klaga på svensk förlossningsvård.
Men sen blev ju det där, eller förstås fungerar ju inte det om det var någon akut komplikation. Nej. Så att för att undvika att mammor skulle dö i barnsäng då, sen så startade vi faktiskt något som kallas för maternity waiting house. Så att vi hyrde ett hus där då i Malmö.
Mm.
Och men målade det lite fint. Och sen så erbjöd vi alla kvinnor att komma dit 2 veckor innan beräknad partus.
Mm. Mm-hmm.
Så att om de hade möjlighet till det, då de kunde ta med sig något barn också. Och så fick de liksom mat och hus och de där. Och så en barnmorska som gick om den varje morgon. Och det gjorde att fler kunde föda på sjukhus. Vi vill ju alltid att kvinnor ska föda på sjukhus för att minska risk för komplikationer. Då.
Ja.
Så att det var ju en jättebra sak när det fungerade. Sen var det ju inte alla som hade möjlighet att vara borta hemifrån så länge. Då.
Nej. Men när du ställde sig inför saker som du inte visste vad det var eller hur du skulle behandla, vilket jag tycker sker jätteofta här hemma i Sverige, men då kan man bara knacka på sin handledare eller liksom prata med någon. Men hur gjorde du? Liksom, fick du... Kunde du ringa ner till fältsjukhuset och prata med någon av läkarna där? Eller kunde ni tillsammans klura du och dina kollegor som var där uppe i bergen? Eller hur gjorde du?
Ja, nej, men om det var någonting som jag inte kunde behandla på plats och som ändå verkade som att men det här är så pass allvarligt att det behöver behandling, då fick jag ju se till vederbörande att ta sig till sjukhuset på egen hand. Då.
För du kunde inte ringa och bara konsultera lite och få lite råd av någon annan mera erfaren?
Jo, det kunde jag. Då hade vi, det fanns ingen mobiltäckning och så, utan man fick ringa på satellittelefon. Och så, men oftast så gick det ju inte heller, var det inte något som bara gick att förklara så, utan då kanske det var någonting som någon konstig tumör eller något sånt som de behövde visa upp då. Så då var det lika bra, de flesta hade ändå något ärende in till den staden vid något tillfälle, så att vi brukade lösa det så.
Vad hade ni med er för mediciner när ni vandrade upp där? Vad kunde ni erbjuda liksom, patienterna?
Ja, ganska mycket. Vi har ju lite sådana essentiella läkemedel som man brukar använda. Så det var ju olika sorters antibiotika. Och sen olika medel mot skabb, mot mask i magen till exempel. Och sen hade vi med oss ketamin som för att bedöva och sedera ifall vi behövde ta hand om brännskador till exempel.
Mm. Och liksom Alvedon och Ipren och sådana
där grejer. Självklart. Ja,
självklart. Och förband och sådär.
Ja, mycket sånt. Ja. Och vi kunde ju suturera mindre sårskador om det var läge att göra det. Och helst, oftast ska man ju inte... suturera i de lägena då.
Att det är så smutsigt eller att man inte
blir... Ja, eller att det har gått för lång tid eller så.
Ja, just det. Nej,
men
det
i vissa fall kunde vi göra det. Så vi hade ju med ganska mycket och sen så förstås ganska mycket för den här mödrahälsovården och lite vaccinationer till det. Och likadant för undernärda barn då, så hade vi ju både de här terapeutiska matpaketen, plampinatt som det heter.
Just det, så någon slags choklad.
Ja, en slags jordnötssmörpasta kan man säga. Att det är. Det är rätt gott. Sen, jag har aldrig smakat förstås, men, nej, men sen vaccinationer och läkemedel till dem då.
Men hur kändes det att komma upp där och de här första dagarna liksom? Ja, det måste ha varit väldigt speciellt och omvälvande på något sätt, eller?
Ja, jo, men det var ju mycket som var ganska överväldigande också med levnadsomständigheterna och så. När man är van att bo i bekväma Sverige med dusch och el och så. Jag har visserligen varit med i scouterna, men det var inte samma grej faktiskt att bo i hus med stampat jordgolv och första huset vi bodde i så fanns det inte ens någon tillhörande latrin eller så.
Mm.
Så att man fick bara gå i någon buske någonstans.
Ja, just det.
Och sen så kunde vi hyra in oss på ett ställe där de ändå hade en latrin med toa är det ju oftast då. Och sen, allt det här med, och det är en sak när det är varmt och skönt väder och gå och hämta vatten för att tvätta sig och så. Mm. Men när det är svinkallt och man inte kan värma upp så är det inte så kul att hålla på och tvätta händerna mellan varje patient och sådär.
Nej, just det. Mm. Men hur kändes det att arbeta som läkare där?
Ja, det kändes väldigt kul och väldigt, alltså man var ju väldigt behövd eftersom det knappt fanns några läkare alls i den regionen. Vi hade fått tag i en lokal, eller en läkare från Katmandu då, som jobbade på fältsjukhuset.
Mm.
Och sen fanns det en läkare till som bara jobbade med administration.
Mm.
Så att det fanns ju jättestora behov och jättemycket man kunde göra med de få läkemedel och material som vi hade med.
Mm.
Så det var jättekul, förstås. Mm. Och sen så, såklart, så precis som man gör som AT-läkare så känner man sig ofta otillräcklig och att om jag hade varit specialist eller haft mer erfarenhet så hade jag kunnat göra så mycket mer.
Mm.
Och det vet man ju inte heller, men om man hade kunnat eller inte med de förutsättningarna då.
Just det.
Men framförallt så, som jag fick tänka var ju att alternativet var ju inte att det skulle vara någon jätteerfaren specialist som kunde språket och allting, utan det var ju jag eller ingen i det läget.
Nej, när du tog inte någons plats som hade massor med erfarenhet eller liksom.
Nej, då hade inte jag rekryterats dit om det hade varit så, såklart.
Nej.
Ja.
Mm. Ja.
Men hur länge stannade du då första gången?
6 månader var det projektet.
Mm. Och sen när du kom hem, hur kändes det då? Var det konstigt att komma hem sen när man hade liksom varit iväg och fått så tydlig och konkret feedback på något sätt på att man gör så stor nytta?
Ja, både och kan man säga. Ja, det är klart att man kanske inte känner sig lika viktig när man kommer hem. Alltså, och jobba på ett sjukhus i Sverige så är det ju mer kanske att man ibland kan känna sig som en kugge i ett hjul och helt utbytbar, och det ska man ju vara. Det ska ju inte vara så att hela sjukhuset går i kull för att jag inte jobbar en natt eller så. Det är ju väldigt skönt. Men och sen så var det, så tyckte jag väl att det kändes lite grått att komma hem, för det var så mycket som var så färgstarkt och levande på något sätt. Och sen också såklart, eller varje gång jag kommer hem så slås jag av hur fantastiskt allting är hemma, hur bra allting funkar, hur bra sjukvården är, hur bra vi har det.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Om jag bara ska sammanfatta lite grann själva karaktären på de olika uppdragen då.
Mm.
Så var Kongo otroligt spännande rent medicinskt, för att vi startade upp ganska många nya program.
Mm.
Så till exempel då så började vi att behandla de första patienterna med antiretroviral behandling mot HIV.
Mm.
Och vi startade ett program för behandling av MDR-TB. Och vi körde igång en liten klinik, mottagning för psykiskt sjuka.
Mm.
Och sen så fanns ju allt det andra. Det fanns ju mödrahälsovård, obstetrik, det fanns kirurgi, det fanns både vanlig barnavdelning och avdelning för svårt undernärda. Så att det var ju väldigt heltäckande och väldigt spännande rent medicinskt, för att det fanns både sekundär- och primärvård.
Ja, just det.
Mm. Mm. Och sen så Burma, eller Myanmar som landet heter egentligen. Mm. Då. Där jobbade vi ju specifikt mot, ni har säkert hört talas om den här Rohingya-krisen.
Mm.
Mm. Så att då var det ju just att vi, eller jag åkte dit precis några månader efter att de här våldet och det mot Rohingya hade blossat upp.
Ja. Vilket år
där,
det är då?
Ja, det började, våldet började där hösten 2012.
Ja.
Och jag åkte dit våren 2013.
Okej. Okay. Mm.
Precis, så att då var det ju mycket, både att vi jobbade i flyktingläger som var helt ganska nyblivna flyktingläger. Mm. Och sen i byar där personer av rohingya ursprung fick bo men inte fick, så de levde som i en slags reservat eller fängelse, att de fick inte röra sig mellan byarna och inte ta sig någonstans och hade ingen tillgång till sjukvård och så.
Mm.
Så att då jobbade vi väldigt specifikt med primärvård för just den folkgruppen. Och sen Centralafrikanska republiken var speciellt för att där hade det precis varit inbördeskrig mer eller mindre, kan man säga. Och så hade en stor grupp med muslimer blivit flyttade precis till en annan del av landet och till Tchad.
Mm.
Och så av FN helt enkelt, för att det blev ohållbart. Och då var det också väldigt mycket väldigt tung militär närvaro i landet. Och på det sjukhuset jag jobbade så hade hela lokala ledningen flytt helt enkelt. Mm. I och med att det var så mycket stridigheter och så. Och sen började det lugna ner, så kom de tillbaka. Men ursäkta, min speciella uppgift där var att jag var sån här medicinskt ansvarig, som det heter. Eller medical team leader.
Mm.
Så att, ansvarig för alla medicinska aktiviteter, kan man säga. Så att det var lite mer administration, lite mindre hands-on kliniskt.
Mm, mm.
Även om det fortfarande var mycket klinik också. Fortfarande var att gå ronder och jourer och sånt.
Ja, just det. För då hade du så mycket erfarenhet från tre tidigare resor. Att du behövdes på lite mer organisatorisk nivå.
Exakt.
Ja, för det är inte så många som åker på så många uppdrag som du har gjort.
Precis, så därför så har man gjort tre uppdrag eller fler, så brukar de fråga om man vill göra något mer, mer med ledarskap och administration och så.
Ja.
Mm.
Hur kommer det sig att det inte är så många som åker fler gånger än tre, fyra?
Ja, det är en jättespännande fråga. Och vi har gjort en undersökning faktiskt, enkätundersökning bland alla läkare som har jobbat med Läkare utan gränser senaste åren då.
Mm.
Och då kom vi fram till att det var väldigt många som ville göra. För de flesta, anledningen att vi gjorde undersökningen är att de flesta gör ett eller max två uppdrag då.
Mm.
Mm. Och det är lite synd, för att ju fler uppdrag man gör desto mer nytta kan man göra förstås.
Ja, det är klart.
Ja. Men den största anledningen är att man skaffar partner och barn.
Mm.
Och då är det svårt att åka iväg och kanske hus eller bostadsrätt, sådana saker.
Ja.
Och sen var det också en del som tyckte att det var svårt att vara borta så länge. En del hade svårt att få tjänstledigt.
Okej.
Okay. Olika anledningar. Men det allra vanligaste är att man inte kan på grund av familjeorsaker.
Nej. Då. Men när du var ute på dina uppdrag, hade du några barn då?
Nej.
Nej?
Det hade inte gått.
Nej. Mm. Och partner?
Ja, de kom och gick. Ja. Det var inte de falska barn när jag kom hem.
Nej, det var så ändå.
Ja, ja, så var det.
Mm.
Ja.
Men när träffade du din man?
Jag träffade honom några månader innan jag åkte till Centralafrikanska republiken.
Mm.
Ja. Och sen när jag kom hem så fanns han kvar.
Kände du, han klarade winner. Testet.
Ja, precis. Han överlevde ett uppdrag med Läkare utan gränser.
Ja, precis. Ja. Men just det här med att ha familj, det hade inte gått med barn, sa du. Eller liksom att när man är borta så länge och så där. För det är ganska långa uppdrag som man ska vara beredd att åka iväg på, eller hur ser
Ja, ut? Precis. Om man åker på det sättet som jag har gjort då. Sen finns det ju kortare uppdrag. Om man till exempel är kirurg eller anestesiläkare så kan man åka 4-5 veckor och ändå göra något meningsfullt, för att då kanske det är lite mer löpande band. Men om man ska jobba med primärvård eller med infektionssjukdomar och sådana saker som jag har ägnat mig mest åt, då måste man nästan vara borta 6-9 månader sådär första gången, för att det tar så lång tid att komma in i det.
Ja, just det.
Och det vill man nästan också, för att det blir inte lika meningsfullt annars.
Mm.
Och det blir jobbigt också för den lokala personalen om internationella läkare ska bytas ut oftare än var sjätte månad till exempel.
Ja. Och ta med sig familjen, är det någonsin ett alternativ, eller det kanske inte ens...
Ja, det kan gå i vissa projekt. Det finns vissa projekt i storstäder, till exempel i någon storstad i Indien skulle det kunna gå.
Mm.
Och sen så finns det ju sådana här koordinationsteam då, också oftast i huvudstäder. Och då kan man ta med sig familj, men där brukar det sällan vara, om man säger, medicinska hands-on-projekt då. Mm. Ibland är det det. Men de ställena jag har jobbat hade varit omöjligt att ta med sig familj eller barn då.
Ja. Så att de som åker är antingen de som inte har fått barnen eller de som har stora barn då? Eller är det några liksom lite äldre läkare som åker? Eller?
Ja, alltså det är ju alla åldrar. Sen är det ju de som väljer att inte skaffa barn alls eller att det inte blir eller så. Då.
Ja.
Och sen så, men man kan säga att de stora grupperna är ju personer som är upp till 35-40 så.
Mm.
Och sen så är det ganska många som väljer att åka efter att barn har flyttat hemifrån. Då.
Mm.
Och det är ju en jätteresurs att ha sådana erfarna specialister ofta då.
Ja.
Och som ofta kanske är lite lugnare i sig själva också.
Det är inte
heller någon dålig egenskap i de sammanhangen.
Nej. Ja, men jag tänker att som nu, alla kan ju antingen, så som sagt, man behöver inte ha barn och man kan också få barn vid väldigt olika åldrar i sitt liv. Men som kirurg känns det ju som att det bara skulle vara en fördel att ha jobbat 10 år som kirurg innan man åker, för att liksom verkligen ha mycket mer erfarenhet och kunna göra fler operationer.
Absolut.
Ja.
Och ska man åka som kirurg och arbeta med kirurgi så måste man vara färdig specialist.
Mm, ja. Mm.
Nej, det är ju det att just Läkare utan gränser jobbar ofta i konfliktzoner.
Mm. Ja.
Ja, eller att det är så oländigt eller långt ifrån sjukvård att det skulle vara för riskabelt att ta med ett barn då, ifall den behöver sjukvård eller liknande då. Och det kanske inte finns något att göra för dem heller. Eller
Nej.
Skolor eller någonting sånt.
Mm. Nej, precis.
Men hur tänkte du själv med just när det gäller säkerhet innan du valde att jobba för Läkare utan gränser? Var det något du funderade på, din egen säkerhet?
Ja, det är klart.
Mm.
Det måste man ju göra. Och man måste känna till att det finns andra risker än vad det gör i Sverige.
Mm.
Och det beror ju jättemycket på vilket land man jobbar i förstås.
Hur selektiv får man vara med vart man väljer att åka?
Ja, alltså man får ju inte välja alls. Utan man blir ju erbjuden uppdrag där det finns behov just då.
Mm.
Och sen så kan man ju alltid tacka nej.
Mm.
Men man kan inte säga jag kan åka på det eller det eller det, men inte, inte det. Lite kanske man kan göra så.
Man kan inte säga så här, jag vill inte åka till en krigszon. Men jag kan gärna tänka mig att jobba, ja, men som du beskrev, lite mer som vårdcentralsarbete ändå i lugnare områden.
Ja, man kan säga så,
ja.
Men då kan det hända att man får vänta betydligt längre tid på att få ett uppdrag. Va?
Mm. Vad heter nu? Jo, men jag har läst den här boken Katastrofläkare.
Ja,
ja.
Johan Forsén.
Precis, ja. Och han beskrev lite i början där att de först när han började jobba så hade han liksom en lista med krav. Så här, jag kräver det här för att garantera min säkerhet. Och fick liksom som svar att fast vi tänker inte garantera någonting.
Nej.
Du får ta den här risken själv.
Ja.
Och så är det väl fortfarande.
Ja.
Mm. Mm.
Sen så finns det ju förstås massor med säkerhetstänk i fält. Och, och vi jobbar ju inte på ställen där det är jätteriskabelt för liv och lem för personalen, för då är det ju inte, det är det ju inte värt såklart. Men däremot så är det ju alltid, det är ju högre risk än vad det är att jobba här hemma givetvis. Mm. Och det händer grejer också. Men vi försöker undvika så långt det går då.
Mm.
Men vi jobbar ju jättemycket med att vi ska vara accepterade av lokalbefolkningen och även då eventuella lokala militära fraktioner och så som finns. Om det finns olika rebellgrupper till exempel, så har vi samtal med dem att det här är vi, det här jobbar vi med, vi hjälper alla oavsett vad de har för politisk tillhörighet eller så då.
Mm.
Och vi vill att ni respekterar våra lokaler och vår personal och patienter och så.
Mm.
Så att det finns en dialog, så att det är inte så att vi bara slår upp portarna mitt i någon konflikt här då hoppas att allt ska gå bra.
Nej.
Jag hörde en annan läkare som hade åkt till Syrien, tror jag det var. Jo, Syrien, med läkare utan sig. Som beskrev det som att hon hade också åkt några gånger och sa att i början så hade det liksom varit en trygghets... att det hade gett mer trygghet att informera om att vi kommer från ett annat, alltså vi kommer för att erbjuda sjukvård och att berätta väldigt tydligt vilka man var.
Mm.
Och att hon upplevde att pendeln nästan hade svängt nu, att det snarare var så att man inte skulle berätta att man var sjukvårdare för att man nästan har blivit som en måltavla. Är det någonting du
känner? Ja, tyvärr igen? Har det blivit lite så framförallt i vissa länder då.
Mm. Mm.
Kanske Syrien, Afghanistan så.
Mm.
Men ja, jag hoppas att vi inte är någon så generell måltala, men det har ju varit, ja, det är ju aldrig acceptabelt att sjukvårdare eller patienter blir måltavla, men det finns ju sådana tragiska exempel och det är verkligen inte okej.
Nej.
Förstås. Samtidigt så kan man inte kanske gå under jorden heller, utan måste kunna stå för vilka vi är, men det kanske är just det jag menar, att när det blir för riskabelt så är det bättre att avstå då.
Mm, mm.
Eller hitta andra vägar och hjälpa patienterna, kanske någon annan plats eller via telemedicin och så.
Och det här var del 1 av vårt samtal med Helena om att arbeta för Läkare utan gränser. I del 2 fortsätter vi och pratar om när hon var i Kongo och startade upp nya program, bland annat för patienter med psykisk sjukdom. Och vi pratar extra mycket om deras program för personer som varit utsatta för sexuellt våld. Hon delar även med sig om sina upplevelser i Burma, framförallt i flyktingläger för den förföljda folkgruppen Rohingya. Och så hennes hittills sista arbete ute till fält i Centralafrikanska republiken, där hon var medicinskt ansvarig på plats. Och hon berättar vad det innebar gällande organisation och medicinska strategier. Och så avslutar vi med vilka som passar att jobba för Läkare utan gränser. Och vilka specialiteter man kan välja som kanske kan vara extra lämpliga om man vill bege sig ut på fält senare i sin karriär. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då så länge!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.